Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det där är ju, det är ju ren desinformation. Man undrar, har han gått på snabbkurs hos Putin?
Vi behöver, Sverigevänner, vi behöver omedelbart ett stopp för etablerandet av nya moskéer i Sverige.
Ulf Kristersson sköter inte sitt jobb. Han klarar helt enkelt inte uppgiften att vara statsminister.
Nu måste Kristersson rycka upp sig och visa att han är kvar för sin hatt.
Ja, jag noterar att Socialdemokraterna har samma höga tonläge som Sverigedemokraterna. Jag tycker båda de partierna borde sansa sig just nu.
Och jag är oerhört stolt över att få vara partisekreterare i ett parti som inte bara omprövar sin politik utan faktiskt utmanar hela synen på samhällsutvecklingen.
Och vår slutsats är därmed att vi kommer att behöva göra samhällsinsatser och politiska insatser som vi tidigare inte har sett.
Att avkriminalisera bruk av narkotika vill regeringen inte göra.
Kriminaliseringen är viktig också som norm, normbildande funktion.
Arbetet med att återkalla uppehållstillstånd har stora brister. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny granskning.
Efter Jimmy Åkessons utspel på landsdagarna om att stoppa nya moskéer och riva dem där det sprids antidemokratisk eller antisvensk propaganda har Socialdemokraterna tyckt sig se en gräns passeras. Dags för statsministern att bryta med Sverigedemokraterna, heter det. Bättre gemenskap i Sverige, hur kan man få till det? Jo, befolkningen måste blandas, säger en socialdemokratisk analysgrupp. Svensk narkotikapolitik är i skottgluggen för tre kritiska kriminologer, men inget parti i riksdagen kan tänka sig en avkriminalisering. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Ännu en vecka som längtar efter att bli analyserad och förklarad. Och var ska man börja? Jo, vi börjar med att säga hej till veckans panelister. Stefan Stern, hej.
Hej.
Senior rådgivare till Nordstjärnan och Wallenberg Foundations. Lisa Bjurvald, journalist och sedan en tid politisk redaktör på Västmanlands läns tidning VLT. Hej och välkommen.
Tackar, tackar.
Och så har vi en sällsynt gäst som väl har varit med ett par gånger i veckopanelens barndom, Per Gudmundsson. Journalist och tidigare borgerlig ledarskribent, idag politisk sekreterare för Moderaterna på Lidingö. Välkommen till veckopanelen.
Tack, vad roligt att ses.
Du är välkommen. Du har inte varit så mycket i debatten på senare tid.
Nej, jag har ju en behaglig tillvaro som politisk sekreterare på Lidingö. Det är ett välskött pastorat, ordning och reda, ekonomin, inga sociala problem och så. Så att, jag njuter av denna tillvaro. Ja. Händer förstås saker också. Men
nu är du helt luften igen, Per.
Tackar.
Där har ni alltså trion, Stefan Stern, Lisa Bjurvald och Per Gudmundsson. Och vi börjar med några händelser ur veckan som vi avhandlar i relativ korthet. I veckan berättade försvarsminister Paul Jonsson att Sverige tillsammans med övriga länder i Joint Expeditionary Force ska patrullera Östersjön med ett 20-tal fartyg, varav två är svenska Visby-korvetter.
Vi har ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt omvärldsläge, men framförallt också i vårt eget närområde, och då måste sådana här insatser kunna genomföras för att kunna skydda både kritisk infrastruktur men naturligtvis också skicka signaler till Ryssland.
Försvarsminister Pål Jonsson till SVT, och i en annan intervju har försvarsstabschefen Mikael Claesson nämnt att det är ökad risk för hybridoperationer mot Sverige. Det skulle kunna innebära till exempel att Ryssland skapar migrationsströmmar hit, kanske båtflyktingar som sänds iväg via Kaliningrad. Hur bekymrad är nu den här situationen, Per Gudmundsson?
Just migrationsströmmarna är, hör och häpna, inte så sömnlös över. Därför att om du kommer ihåg hur det var för några år sedan innan Ukraina-kriget hade blossat upp, så hade Polen ett jätteproblem då gränsen stormades närmast från Vitryssland. Och det visade sig att vitryska staten var behjälplig med att pressa på de här migrantströmmarna mot Polen. Och Polen fick slå ifrån sig. Då skrev många säkerhetspolitiska analytiker att det finns en risk att de här migrantströmmarna styrs om upp mot Finland, där det tidigare hade funnits små, små problem. Det där hände aldrig. Varför inte? Jo, det finns en fördel med att bo uppe vid Nordpolen, och det är att det är ett jävla problem att frakta hit människor. Så att det är inte så lätt ens för Ryssland. Ja, men vi pratar om en handfull individer som kommer cyklande. Det är inte liksom några horder av människor med tillhyggen.
Stefan Stern.
Nej, det är klart att det finns ju olika typer av hybridattacker. Om vi tar på infrastrukturen på Östersjöns botten, så har ju både Finland och Sverige varit utsatta redan. Och det går en massa datatrafik där, och klipper man de där kablarna så blir det mörkt och det blir kallt, och det är klart att det inte är bra. Jag tror att ansökan till NATO, den innebär ju att vi blir säkrare från militära attacker, men samtidigt så kommer de här typen av hybridattacker istället öka. Vi har ju sett företag som har varit utsatta för cyberintrång länge, även myndigheter, och desinformation och annat. Så att jag tycker nog det finns anledning att vara orolig.
Men har det skärpt till sig, Lisa Bjurvall, lite extra just nu, verkar det som, eller?
Nej, absolut. Det är klart att det är så att Östersjöns säkerhet är högre upp på agendan. Men det har det ju också varit i många år. Det har ju varit avslöjande nu senaste året bland annat om att oskyldiga små fiskebåtar i själva verket är spionbåtar från Ryssland. Vi har ju till och med haft en spionval på besök och liknande. Men när det gäller hybridhot så är det ju ofta så att det diskuteras när det uppdagas. Vi på VLT har ju den här veckan kunnat avslöja att rysk-ortodoxa kyrka i Västerås är bekostad av ryska staten, av det statliga kärnkraftsbolaget. Där kan man verkligen snacka hybridhot. Så att det är egentligen lättare att avslöja just sådana praktiska, alltså en byggnad, en plats, än hela det gigantiska Östersjön. Men det gör ju också att det förebyggande arbetet för att skydda Östersjöns infrastruktur måste ju liksom vara väldigt starkt. Så att, men det är väl något som intresserar oss alla här, Östersjöns säkerhet.
Ändå blir det ett kortämne idag. Och
nej!
Jo, det kommer mera. Riksrevisionen har ännu en gång slagit ner på en statlig myndighet, eller flera till och med, som inte har utövat alla sina uppgifter med precision.
Arbetet med att återkalla uppehållstillstånd har stora brister. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny granskning. Och det har fått till följd att bidrag på hundratals miljoner kronor har betalats ut till personer som har lämnat Sverige.
Vi har hittat ungefär 13 000 fall bara från 2020, där registeruppgifter visar att en person rätt tydligt inte uppfyller villkoren för tillståndet, men Migrationsverket inte har initierat en återkallelse.
Riksrevisionen från Rapport i veckan. Ja, vad säger oss detta?
Ja, det var ju inte bra, säger jag. Om man läser den här nyheten så inser man ju då snabbt vad problemet var. Och det är ju att massa olika myndigheter behöver inte ge dessa uppgifter till Migrationsverket.
Det var inte prioriterat.
Nej, precis. Men det borde det såklart ha varit. Men det är ju lätt att vara efterklok. Alltså, har det kommit några röda flaggor om det här? Det känns väl som att Riksrevisionen har gjort den här granskningen och tagit de flesta på sängen, eller rätta mig om jag fel.
Men det har ju satts max med gånger till exempel av regeringen Löfven så här att om man inte får ja till att stanna i Sverige, då ska man ut härifrån. Då kanske de flesta tänkt så här, då ska man kanske inte ha en massa bidrag och förmåner heller om man inte ska vara kvar i Sverige.
Men, Nej, men självklart, man har väl trott att de har lämnat. Det som har visat sig här är ju att det har funnits information om att de i själva verket inte har det då. Eller
det har inte ens varit prioriterat,
nej.
Stefan Stern.
Nej, det är faktiskt inte bara ihop? Att man inte har känt till det. Det är det gamla vanliga att myndigheterna inte får kommunicera med varandra. Skatteverket får inte berätta om någon har bytt bostadsort eller lämnat landet och sådär. Det är det ena. Men det andra är ju att Migrationsverket har inte ens haft det här som prioriterad uppgift under en tiotal år. Och de fick det i november förra året. Så nu kan man utvärdera ett år när de har den här uppgiften. Och då har faktiskt det här fördubblats bara av den förändringen i regleringsbrevet. Så att med tanke på retoriken som var kring det här så är ju det här en pinsamt avslöjande rapport faktiskt, måste man säga.
Över 400 miljoner kronor har betalats ut felaktigt under 8 år. Men förutom det här med pengarna, Riksrevisionen hittar ju alltid någonting när de letar på en myndighet, verkar det som.
Jag tror att under en lång rad år så fann man inga popularitetspoäng genom att vara stram i sin bedömning som myndighet. Och det gällde nog oavsett om det var i polisen eller Försäkringskassan, Tullverket eller Migrationsverket. Själva verket så kunde du bara bli så att säga socialt accepterad om du hjälpte människor. Och den här myndighetsutövningen är ju tvärtom den, att dra in rättigheter, att dra in bidrag, att dra in. Och det har man då helst inte velat göra, för det är politiskt obekvämt helt enkelt och inte karriärbefrämjande i allmänhet.
Men kan ett sånt här avslöjande, som man nästan får kalla det för, få effekter på andra politikområden förutom just den här saken med uppehållstillstånd som inte ska finnas kvar?
Jag känner ju att mycket av det som Riksrevisionen pekar på här, det är ju sånt som skulle kunna skötas med algoritmer. Alltså att det ska blippa till på Skatteverket när någon har ändrat folkbokföringen till Irak, eller att det ska liksom blippa till när någon, det faller en dom i Solna tingsrätt. Och det skulle kunna vara automatiserat.
In med mera AI i migrationshanteringen, är det du säger?
Men jag har sett Sverige för länge för att tro att det ska hända.
Men jag vill också fortsätta den här granskningen och titta och lära mig lite mer om faktiskt vad som har hänt här. För om du är utflyttad, just som du säger Per, till Irak och du fortsätter att lyfta bidrag, alltså vad har det kommit då? Har det kommit till ett svenskt bankkonto och sen ligger du och snurrar någonstans? Eller har det skickats vidare så att personen har tillgång? Har pengarna hämtats ut? Alltså det är lite spännande att se om man kan gräva vidare, och har de utnyttjats pengarna?
Elbilsföretaget Tesla med flera verkstäder i Sverige skickar inga signaler som tyder på att man kommer att ge efter för IF Metalls krav på kollektivavtal. Strejken har ju satt nytt ljus på hållfastheten i den svenska modellen. SVT rapporterar.
Den 27 oktober bröt en strejk ut på Teslas svenska serviceställen och verkstäder. Strejken drivs av fackförbundet IF Metall. Sedan slutet av oktober har 8 andra fackförbund gått ut i strejk för att stötta Metall. Det är till exempel brevbärare som inte delar ut post till Tesla. Målare som inte lackerar Tesla-bilar. Galet, skriver Teslas grundare Elon Musk på X om sympatiåtgärderna.
Ja, vad säger panelen? Är det den svenska modellen eller Elon Musk som är galnast? Vad säger Lisa?
Ja, man blir stolt som svensk här, lilla Sverige och fackförbund som kan sätta den här stora mannen på pottkanten. Det var härligt.
Hela 8 fackförbund har alltså gått in med sympatiåtgärder, men det har visat sig att det finns anställda på Tesla i Sverige som inte stöder strejken utan som helt enkelt arbetar ändå. Per, kan det vara legitimt att vara strejkbrytare i det här fallet?
Ja, men så är det ju alltid att det finns en massa individer som inte känner sig representerade av facket. Men jag förstår ju att facket angriper Tesla och Elon Musk eftersom det är en symbol för global kapitalism som är tacksam, så att säga. Och jag tycker att det finns en legitim konflikt mellan arbete och kapital. Och jag tycker att det är bra att fackföreningarna liksom representerar det här intresset. Men jag gillar inte när infrastruktur eller ja, som postgången till exempel angrepp. Vi vill inte att ambulansförare, poliser eller brevbärare strejkar eller sätter folk i blockad, därför att det är viktigt för samhällets yttersta funktionssätt. Och i det här fallet så får inte Tesla sina registreringsskyltar. Det tycker jag är dumt.
Postnord skulle ha skickat dem ändå. Men målarna, har de rätt att låta bli och lackera skadade Tesla-bilar?
Ja, det tycker jag.
Ja, okej. Stefan, vad säger du?
Nej, men om det nu är en konflikt mellan arbete och kapital så kan man ju titta på de här företagen, 3-4 stycken som varit utsatta för det här. Det är ju väldigt vanligt med till exempel personaloptioner på de här företagen. Till och med i Tesla, det finns på Spotify, det finns i Klarna. Alltså att du sprider ägandet på ett sätt som facket inte har klarat att sprida i den här kampen mellan arbete och kapital på 100 år. Jag tror att det här kan sluta faktiskt med ett magplask för facket. Du har, om vi tittar på Tesla, så är det Sveriges mest populära och sålda miljöbil. Om du tittar på Klarna så finns det vittnesmål om hur facket har ringt upp de här unga medarbetarna som har gått med i facket för att få en försäkring mot inkomstbortfall. Och de får då reda på av facket att om de inte strejkar som de här ungdomarna inte vill, då kan de aldrig komma med i facket i framtiden och därmed inte få en försäkring. Så det är alltså en hel generation av unga attraktiva medarbetare som möter facket på det här första gången. Alltså att man säljer inte in en tjänst med sina fördelar utan man hotar. Och facket tar dessutom ut företag där det råder fredsplikt, alltså som har kollektivavtal.
Tycker du IF Metall gör fel i det här fallet som drar på det här och sen uppmuntrar det här stödet från något annat?
Jag kan konstatera att det finns andra fackförbund som har gjort andra bedömningar som inte, trots att de organiserar medarbetare till exempel på Klarna, inte gick ut på det här sättet. Jag tror att det här så småningom, inte den här mandatperioden, men nästa mandatperiod, när agendan är lite annorlunda, mycket väl kan leda till att man tittar på den här proportionalitetsprincipen och fackets avreglerade rätt att ta till.
Lisa, han var inte lika stolt som du lät nyss.
Det är väl svårt när man jobbar för Wallenberg kanske att känna den sympatin för den fackliga kampen. Så vi kanske kommer från olika håll här.
Ja, men alltså, kollektivavtal är ju bra. Det leder till att det är färre strejkdagar i Sverige till exempel, arbetade timmar som inte går förlorade. Men om du har tecknat ett kollektivavtal, då ska du alltså inte tas ut i sympativarsel. Då har du ju fredsplikt och de företagen som har gjort det har här ändå plockats ut. Så det finns, men framförallt den här ungdomsgenerationen, har du ett LO som knappt tangerar 60% i så kallad organisationsgrad, medan tjänstemännen är uppe i 70, 75, 80, då kan man fundera lite grann på sin tonalitet i facket och hur man marknadsför sig mot nya generationer.
Om det här skulle leda till att Tesla lämnar Sverige som marknad helt och hållet, vi lär vara rätt obetydliga globalt, skulle det vara värt det då, därför att man därigenom har hållit fast vid den här heliga principen om den svenska modellen? Är det värt det, om det är det som händer?
Ja, den kalkylen lär de väl ha gjort och har då tyckt att det är värt det.
Nej, det vore ju naturligtvis inte värt det. Men det tror jag inte kommer att ske. Eller jag tror Tesla kommer att teckna ett avtal därför att det är den enklaste vägen ut.
Mm. This is insane, säger Musk.
Ja, absolut, det är det ju, men det är ändå enklast.
Och nu går vi till vecka 48 första huvudämne.
Vi behöver, Sverigevänner, vi behöver omedelbart ett stopp för etablerandet av nya moskéer i Sverige.
Jag tycker det är ett respektlöst sätt att uttrycka sig, ett polariserande sätt att uttrycka sig. Det ger en helt felaktig bild av vad Sverige står för internationellt.
Islamismen ska motas innan den har ätit sig ännu djupare in i samhällskroppen.
Det som är uppenbart att Jimmie Åkesson har gjort med sin allmänna attack mot en av våra stora världsreligioner, det är ju inte att sätta Sverige och svenska folkets intressen i första rummet. Här räcker det ju inte att liksom säga saker, utan här behöver man ju också kraftigt markera. Och där skulle ett sånt sätt vara att avsluta anställningen hos de Sverigedemokraterna som nu sitter och jobbar i Rosenbad.
Sist här Magdalena Andersson från SVT:s morgonstudion. Ja, vad säger du, Lisa Bjurvall? Borde Jimmie Åkesson ha hållit tyst om att riva moskéer för att det kan ha äventyrat Sveriges säkerhet? Eller skulle han ha hållit tyst av något annat skäl för att det var omoraliskt eller ondskefullt?
Det finns för väldigt många olika skäl. Jag bevakar ju såklart alla de här landsdagarna då, 4 stycken, eftersom VLT är baserad i Västerås.
Ja, du är ju där av naturliga skäl.
Ja visst, du kan be mig citera vad som helst, tänkte jag säga. De var där också för 10 år sedan. Och det är klart, det är ju samma parti som 2013. Det är, man har muslimerna i sikte, man blandar medvetet ihop vanliga muslimer och islamismen på ett väldigt försåtligt sätt. Man talar om att man inte vill ha en halvmåne i gatubilden eller stadsbilden och sådär. Det är som att säga att, som jag skrev i min ledare därifrån, att man säger att man inte vill se kors för att det stöder Plymouth-bröderna. Så att det var ju väldigt hetsande och obehagligt. Vi var inte mer journalister på Ultima Thules spelning, ska jag säga, men vi bevakade.
Men du, det här kravet att regeringen ska kasta ut Sverigedemokraternas politiska tjänstemän ur regeringskansliet, som alltså Socialdemokraterna har framfört på flera håll nu, skulle det vara möjligt?
Det tror jag inte att det är möjligt, och dessutom så vet jag inte om det är de man ska angripa. Alltså det här kommer ju från högsta partiledningen, att i det här, om vi nu går in på det, jag tycker att det viktigaste att tala om...
Ja, men kravet som har framförts är ju just detta. Vad menas? Är det här realistiskt?
Det viktigaste är väl att regeringen inte samarbetar med ett parti som både är rasistiskt, hetsar mot en folkgrupp och äventyrar Sveriges säkerhetsläge. Det är väl prio nummer ett.
Men jag vill veta vad ni tycker om just det som Magdalena Andersson och andra sagt. Stefan Stern, vad säger du om detta? Kasta ut tjänstemännen från Rosenbad.
Nej, men ett av syftena som Jimmie Åkesson hade här, ett väldigt tydligt syfte, det var ingen hemlighet i talet, det var att gå i clinch med S och S-ledaren. Och det lyckades han ju med. S-ledaren svalde betet och går in i det här som någonstans bottnar i att Sverige har en stor minoritet från Mellanöstern och från Nordafrika, och det där har ju aldrig funnits någon riktig folklig förankring kring det. Och kring de här moskéerna så finns det ju problem med, har avslöjats med imamer som har uppmanat kvinnor som har blivit misshandlade att inte anmäla sina män. Vi hade alltså näst flest IS-krigare i Sverige jämte Belgien, och vi har stora problem med klankultur och så vidare.
Men
så
det han sa nu då i Västerås har enligt Socialdemokraterna inneburit att Sveriges säkerhetsläge har blivit ytterligare försämrat.
Ja, det är ett väldigt kommunikationsdrivet parti som...
Du vet vad du talar om, eller?
Ja, de har lite grann missat faktiskt att det här som har varit så framgångsrikt i 20 år, att ställa sig och slå så hårt på trumman som bara går, det är lite vanskligare om man börjar bli 20% och det finns väljare som faktiskt kräver lite bättre tonträff. Och de gör ju det här i ett läge då Sverigebilden är ett stort problem redan för svenska bolag utomlands, där vi har problem med att inte släppas in i NATO, och vi har stora säkerhetsproblem.
Men jag hör inte att du kritiserar Åkessons uttalande om moskéerna.
Nej, så jag tycker ju att han säger det på ett felaktigt sätt, och jag tycker att han lyfter det med en ansvarslöshet. Men det innebär ju inte att inte han kommer vinna på det här. När S-ledaren springer ut, vi vet hur den breda opinionen ser ut, vi vet att problemen finns där. Så att han vet ju vad han gör, men förutom att han har fått en större väljarkår numera, så har han ju också en trade mellan att vara ett växande parti, vilket fungerar, och bli ett regeringsfähigt parti. Och det är den balansgången han inte klarar av här. Han slängde igen den här statsministerdörren med det här. Det fanns ju en helt orealistisk diskussion av fantasifulla journalister att han skulle vara statsministerkandidat. Han slängde igen den dörren, och han hade inte behövt jaga på fler väljare till sitt parti med såna här kommunikationsdrivna piruetter som är alldeles för kraftfulla. Men han kunde ha tagit tag i samhällsproblemet. Det finns i Frankrike, Tyskland, Österrike. Du har jättemånga regeringar som har börjat successivt ta itu med föreningar, moskéer, islamism. Och sen har du det här problemet också som Lisa tar upp, att det finns alltså enligt polisen ett par tusen, jag tror det växer i för sig, i radikala islamister i Sverige. Men det finns ju också 800 000 med muslims bakgrund. Och det är ju en viss skillnad ändå.
Per Gudmundsson, du har ju ägnat mycket åt att granska islamism i Sverige. Men det här socialdemokratiska reaktionen på Åkessons moskéutspel, vad läser du in i det?
Jag tror Åkesson var helt förberedd, eller det var hans syfte till och med, att Socialdemokraterna skulle vråla i falsett som vanligt och kritisera honom för att vara okänslig och illojal mot Sverige och så vidare. Och att de angriper konstruktionen med tjänstemän i regeringskansliet, det är också logiskt tycker jag, därför att det Det är det som är det systematiska samarbetet, som inte bara är att de stöttar i omröstningar i riksdagen så att säga, utan det går att angripa på ett logiskt sätt, tycker jag. Så det gör sossarna inget fel. Jag är mer förvånad över att Moderaterna och Ulf Kristersson bjussar Jimmie Åkesson på detta genom att omedelbart reagera på samma sätt som Magdalena Andersson. Ulf Kristersson, tycker jag, gör fel både taktiskt ur ett moderat perspektiv. Han släpper iväg ett helt politikområde och ger ensamrätt till Jimmie Åkesson på det, islams utveckling i Sverige. Och dels gör han moraliskt fel, tycker jag också, Kristersson. Därför att det är många väljare som är oroade för islams utveckling i Sverige. Och med rätta, skulle jag säga, givet de sociala problem vi har och de terrordåd vi har haft och den radikalisering vi har sett. Och när Kristersson reagerar som han gör, då låter han Jimmie Åkesson få liksom vara den enda som lyssnar på de här oroliga väljarna. Och det tycker jag är moraliskt fel, helt enkelt.
Vi ska lyssna på vad Kristersson har sagt, så här sa han till SVT efter Åkessons uttalande på landsdagarna.
Ja, jag noterar att Socialdemokraterna har samma höga tonläge som Sverigedemokraterna. Jag tycker båda de partierna borde sansa sig just nu. Socialdemokraterna borde sopa rent framför egen dörr först och visa att de entydigt kan ta avstånd från extremism, entydigt ta avstånd från antisemitism. Att de här båda partierna nu skriker högljutt på varandra, det gynnar inte svenska säkerhetsintressen. Utan ta ner tonläget, tänk på att det är en farlig tid vi lever i, verka för Sveriges bästa.
De borde sansa sig, både socialdemokrater och sverigedemokrater, säger statsministern.
Ja, det är ju lite roligt. Det ena är ju en reaktion på ett uttalande och det andra är uttalandet i sig. Man kan ju inte jämställa och prata om lika goda kolsupare. Det är ju naturligtvis fullkomligt groteskt. Och det ena har ju som sagt 600 socialdemokrater som headbangar till skinheadsbandet Ultima Thule och pratar om att kasta ut helsvenska artister och likställer normala muslimer med islamism och så vidare. Det var ju verkligen fyra landsdagar fyllda med olika typer av hatfyllda och hetsande uttalanden med socialdemokraterna. Men det är ju intressant att notera att Kristersson köper denna mycket aktiv agenda hos Sverigedemokraterna, vilket man också kan se i sociala medier hos deras anhängare, där man då säger att de riktiga nazisterna är Socialdemokraterna. Alltså det är verkligen många som har svalt det betet.
Men har Kristersson köpt?
Ja, det tycker jag. När han pratar om att de är lika goda kolsupare båda två och att sossarna måste hålla rent framför sin dörr, då jämställer han ju ett parti som är helt unikt i världen med sina nynazistiska rötter och faktiskt aktuella kopplingar också till högerextrema rörelser och idéer som har kunnat avslöjas under valet 2022 med Socialdemokraterna. Sen håller jag helt med Per Gudmundsson om att det är väldigt märkligt att släppa på olika områden. Fokuserar vi på Liberalerna så har ju de också gjort exakt samma sak. De har släppt skolan till SD, de har släppt lag och ordning, de har släppt försvars- och säkerhetspolitiken och också då som man har varit mån om arbetet mot islamism. Det är ju verkligen viktigt att uppmärksamma att man lägger det i ett så oansvarigt partis
händer. Men i den här moskédebatten som ju då har tagit jättemycket syre den här veckan, vem är det som är den vuxna i rummet i den? Har den trätt fram, den vuxna?
Nej, vi väntar väl alla fortfarande.
Eller vad säger Stefan?
Ja, jag tolkar väl statsministern som att han försöker minimera skadorna i Sverigebilden i en redan upphetsad, farlig situation för Sverige. Och vi är ju ännu inte insläppta i NATO. Vi väntar alla på det och då kommer ju det här i ett olyckligt läge. Och sen att han vänder sig till bägge kombatanterna och försöker så att säga göra en poäng av att de har presskonferenser mot varandra nästan dagligen. Det är väl inget märkvärdigt rent politiskt. Men det hände ju en annan sak den här veckan och det var ju att Riksbanken faktiskt inte gick vidare med räntehöjningen. Och jag tänker att så fort såna här, diskussioner pågår så vinner ett enda parti på det, och det är ju Sverigedemokraterna. Men nu får ju regeringen, med tanke på att penningpolitiken lättar upp lite grann, finanspolitiska muskler. Och då kan de ju vrida agendan lite grann åt ekonomisk politik och använda dem. Alltså vi har ju unikt låg skuldkvot i Sverige, använda andra konflikter och försöka lite grann ta en annan debatt.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
I onsdag så kallade två andra socialdemokrater till pressträff för att säga några sanningens ord riktade till statsminister Ulf Kristersson, förre försvarsministern Peter Hultqvist och förre justitieministern Morgan Johansson.
Och varje gång Åkesson öppnar munnen så förvärras hotbilden mot Sverige, svenska folket och svenska intressen. Och det är det som statsministern ska hantera.
Nu måste Kristersson rycka upp sig och visa att han är kvar för sin hatt.
Det är klart att statsministern skulle tagit initiativ till att bryta samarbete med Sverigedemokraterna.
Det är inte vi som har haft den här tillställningen i helgen, och när det blir så pass högerextremt som det nu har blivit, så då måste man ju orka stå upp mot det där, och sen får man inte bli för vek i ryggen.
Det vi säger nu, det är att Ulf Kristersson sköter inte sitt jobb som statsminister.
Med helgens händelse så tycker vi att måttet definitivt är rågat för vad som är anständigt, rimligt och acceptabelt när det gäller den säkerhetspolitiska situationen.
Ulf Kristersson är vek i ryggen. Han verkar inte vara kar för sin hatt, enligt Peter Hultqvist. Han klarar inte jobbet, säger Morgan Johansson. Har de en saklig och korrekt beskrivning av läget här, Per?
Jag tror att det finns kärnväljare hos Socialdemokraterna som blir uppiggade av att höra det här resonemanget från Hultqvist och Johansson. Men jag tror att en stor mängd människor i Sverige och i hela västvärlden ser sig omkring i de muslims dominerade länderna och ser att de här länderna ligger efter väl demokratiskt deltagande och ekonomisk utveckling. De ser omkring sig i sina muslims dominerade förorter och ser att de här förorterna ligger efter i demokratiskt deltagande och ekonomisk utveckling och tänker, ska det fortsätta så här? Och det är den frågan Jimmy Åkesson adresserar och som de andra avstår ifrån. Hur ska islam utvecklas i västvärlden? Det är det handlar om. Och det vågar inte de andra partierna hantera. Det är bara Sverigedemokraterna som vill ta den frågan. Jimmy Åkesson gör det som en borstbindare, hamnsjåare. Han använder arbetarklassretorik. Förskräckligt förstås.
Vad tänker du på då?
Ja, men han uttrycker sig ju oborstat, Jimmy Åkesson. Det är ju del i stilen. Men frågeställningen är ju högst allvarlig och folk bryr sig om den. Och folk är oroliga. Ska vi inte vara oroliga för detta? Det finns ju ingen annan partiledare som vågar svara på det. Hur ska islam utvecklas i Sverige?
Men när de två före detta ministrarna, Hultqvist och Johansson, kallar till pressträff för att ha det här budskapet att de har, vill uppmana eller nästan tvinga statsministern att bli kar för sin hatt, att stå upp, att inte vara vek i ryggen och att verkligen markera på ett annat sätt mot Sverigedemokraterna. Förväntar de sig att det här ska ta skruv, att Ulf Kristersson ändrar sitt politiska agerande efter det?
Nej, självklart inte. Men de har ju ett tema.
Vad är meningen då?
Nej, men de fullföljer sitt tema som handlar om ledarskap. De trodde redan innan valet att de hade en statsministerkandidat som skulle vinna på sitt ledarskap.
En presidentkandidat.
Kallade populariteten. Och sen nu fortsätter de det efter valet, att alla frågor ska vinklas mot Kristersson, som då ska beskrivas som mindre kapabel ledare.
Det här uttrycket det är liksom bara ett tema. Vad vill man?
Ja, man beskriver då indirekt sin egen ledare som stor och den andra som kort i rocken, så att säga. Så det är bara ett tema de har. Men det är ju just som du sa, två före detta ministrar. Den här typen av presskonferenser hade de ju redan innan valet. Och hotade och varnade för SD redan i regeringsställning och deras kopplingar och säkerhetspolitiska tillkortakommanden. Så att jag tror inte riktigt att det biter, utan den stora bilden som jag var inne på, som Per Gudmundsson också har varit inne på, det är ju att Sverigedemokraterna, så länge den här debatten pågår, är de som suger tag i den här opinionen och vet exakt vad de gör, vilka utspel de gör, men på bekostnad av det andra målet de har, nämligen att så småningom släppas in i regeringen och bli betraktade som regeringsdugliga. Om man tittar på handlingarna de här landsdagarna, så är det ju otroligt många motioner och debatter som avslutades med att ledningen sa: det här håller vi på bereder just nu i regeringskansliet. Vi tittar på detta i regeringskansliet och vi återkommer. Vi får se i regeringskansliet hur vi går vidare på det. Så hela dokumentationen är utifrån att vara regeringsfähiga. Och så är det några meningar i det här talet som går emot hela den målsättningen. Så att då blir, så att säga, det blir inte nätt, som vi säger i finansbranschen, det blir inte positivt för SD.
Vi ska avrunda det här, men först, Lisa, den här veckan och den här holmgången som har varit nu, har den varit mest gynnsam för Socialdemokraterna eller för Sverigedemokraterna?
Sverigedemokraterna, tror jag. S hade kunnat göra det bättre om man inte hade riktat in sig på personangrepp, utan istället hade sagt så här: man löser inte integrationens problem genom att hoppa på folkgrupper eller tala om att riva moskéer, men vi erkänner att de här problemen finns och vi har lösningar som inte bygger på främlingsfientliga idéer utan som bygger på forskning och så vidare och så vidare. Att man hade visat någon slags konstruktiv approach. Men då hade man ju faktiskt också den här rapportlanseringen, och jag gissar att du kommer ta upp den idag.
Ja, det låter nästan som om du vet vad
panelen ska handla om. Ja, jag tar över ditt jobb nu, vet du.
Ja. En gång programledare, alltid programledare. Jo, Socialdemokraterna, de satte ju efter valet igång med 11 arbetsgrupper som tillsammans skulle göra en ny samhällsanalys. En uppdaterad samhällsanalys har det hetat. Och 3 av grupperna, eller möjligen 4, kom i veckan med en första avrapportering. Partisekreteraren Tobias Baudin ledde pressträffen, och den arbetsgrupp som har fokus på språket som vi talar i Sverige leds av Lauen Redar.
En gång i tiden var vi världens mest rättvisa land. Ett land där vi tog gemensamt ansvar för varandra. Så är det inte längre. Och då är det politikens uppgift att göra någonting åt det.
Den största samhällsförändringen under 2000-talet i Sverige är den förändrade demografin på grund av invandringen. Sverige har gått från att vara ett av västvärldens mest språkligt och kulturellt homogena länder till ett mångfaldspräglat och heterogent land. Svenska har kommit att bli minoritetsspråk i en del av bostadsområdena i vårt samhälle. Svenska språket är kraftigt begränsade eftersom andelen i befolkningen som har svenska som modersmål knappt finns i bostadsområdet. Och vår slutsats är därmed att vi kommer att behöva göra samhällsinsatser och politiska insatser som vi tidigare inte har sett. Jag stannar där.
Lauen Redar, kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna och ledare för den arbetsgrupp som vill arbeta för ökad samhällsgemenskap genom att vi delar ett gemensamt språk. Socialdemokraterna talar verkligen om sin nya samhällsanalys som att man vågar bryta helt ny mark. Vad tror panelen om det som är i görningen? Per Gudmundsson, kan man
Jag kan
det?
Bara välkomna till att börja med Socialdemokraternas nyorientering här. De erkänner att vi har haft fel i alla år. Vi har åsidosatt svenska folkets väl för att istället vinna makt. Och vi har struntat i samhällsutvecklingen, men nu har vi då sett ljuset. Jag kan bara befara då att de här kloka människorna som har skrivit de här rapporterna, Lawen Redar och Pajamola och några andra, är en liten klick där uppe. Och så sen finns det en jättestor, ett hav av Margot Wallström-typer där nere som inte låter sig övertyga så mycket. Så att jag är inte så säker på att det här slår igenom riktigt. Men om det gör det så är det jättebra.
Men sen är jag, men vad sen är det för sort förändringar att se framför dig? Alltså vad är det som kommer?
Ja, det är jag heller naturligtvis inte så positiv till. Men att de har insett att de har gjort fel, det är jag ju glad för.
Lisa Bjurvald.
Ja, alltså vilka förändringar som kommer, det kan vi ju bara spekulera om tills de sitter i regeringen. Men det låter ju helt klart som att de vill på ganska handgripliga sätt här gå in och bryta segregationen till exempel. Och det här är ju partiet bakom de här så kallade utanförskapsområdena. Det är ju trots allt de som har byggt detta. Så att nu vet jag inte om de kommer lyckas så bra nu när de på något sätt ska mer eller mindre bokstavligt riva höghusen i Rinkeby och Alby och så vidare och försöka bygga någonting nytt. Alltså man får ju den samhällsövergripande känslan.
Så det är sådana byggnader man ska riva?
Ja. Sen så tänker jag så här att det är lite intressant precis som Per säger att Lawen och de här, det finns ju de som är väldigt bra och tydliga, men frågan är hur tunga de egentligen är inom partiet. Det har väl ingen av oss här direkt insyn i kanske. Jag är också lite oroad över den här Sverige-nostalgin som finns. Man säger, Sverige var en gång världens mest rättvisa land. Det är ju helt parodiskt. Alltså det är en helt öppen och oironisk folkhemsnostalgi. Och då undrar man ju också, kommer inte den vara kontraproduktiv i skapandet av det nya Sverige?
Lawen Redar noterar i sin redogörelse då att i vissa bostadsområden har svenska blivit ett minoritetsspråk. Svenska som språk har försvunnit på vissa förskolor. Det finns en ung generation som är född i Sverige men som inte ser sig som svenska, sa hon på pressträffen, och som tar avstånd från det svenska. Det är rätt skarpa skildringar. Stefan Stern, är du imponerad av Socialdemokraternas klarspråk om de här sakerna?
Nej, men jag tycker en tillryckning sen valet då de på valnatten sa att de, eftersom de hade gjort det näst sämsta valet genom tid när i själva verket hade vunnit valet. Och sen efter några månader så tillsätter de arbetsgrupper för att de måste jobba med politikutveckling eftersom de förlorar valet. Så de delarna tycker jag är bra. Det är ju ett stort samhällsproblem att enligt SCB så har alltså segregationen, om vi mäter bostadssegregation, fördubblats i Sverige. Och det är klart att då är ju tillgången till språk en nyckel. Och du måste ju, den stora skillnaden i tillgångar i Sverige och tillgångsinflationen har ju väldigt mycket legat i just bostäder. Så bara bostadspolitiken kan ju vara en nyckel, alltså att du avreglerar och se till att det byggs mer i Sverige. Men sen är det ju språket, ger möjligheter till att se en bättre framtid. En tredjedel av kidsen i Rinkeby, Kista, de lämnar ju stadsdelen varje morgon genom det fria skolvalet. De åker till Bromma, innerstan, Solna, går i skolan där. Alltså det finns en massa saker du kan ta till här. Det viktiga är ju att den sociala hissen fungerar. Om man tittar på den decilgruppen, alltså den tiondel i Sverige som har det allra sämst ekonomiskt som bor i de här områdena, då lämnar ju 60% av dem den här situationen på genomsnitt 5 år. Så det är jätteviktigt att jobba med social mobilitet, se till att man kan bygga en bättre framtid. Men där befarar jag ju, när åtgärderna ska komma om något år, att det kommer vara någon social ingenjörskonst istället för den här inriktade politiken på social rörlighet, och det tror jag kommer låta ungefär som det brukar.
Men de såg ju så ut som att verkligen tro att de visste precis, eller inte visste, men att de var på väg att komma fram till vad som behöver göras. De här konkreta reformförslagen ska ju komma, vad jag förstår, i maj kommer en ny rapportering där. Och i avslutningen på den här rapport som kom nu i veckan så står det så här från Lawen Redars grupp då: den ekonomiska, etniska och språkliga segregationen behöver brytas på en strukturell nivå, vilket kräver att befolkningen blandas. Samhället kommer behöva genomföra insatser vi tidigare inte gjort i en skala vi tidigare inte sett. Alltså, de menar väl någonting, eller är det bara en överskrift på någonting som är, inte, som är ett tomt papper?
Jag tolkar det som att, eller befarar då att det skulle leda till den totala integrationen där varje mekanism i samhällsmaskineriet underställs det övergripande målet om integration, det vill säga att allting går ut på integration, och det betyder en fruktansvärt samhälle, tycker jag. För vi går ju inte till doktorn för att doktorn ska vara en integrationsåtgärd, utan för att vi ska få vård.
Jag kommer ihåg när Socialdemokraterna avskaffade integrationsministern. Man ansåg att det behövs inte, för all politik genomsyras av tanken på integration. Sen såg jag någon som skrev, det var Expressen tror jag, som på ledare, att nu behöver man 85 integrationsministrar. GPs ledarskribent Naomi Abramovic, hon känner sig rätt säker på vad som vankas. Bussning av skolbarn från utanförskapsområden till mer välmående stadsdelar och möjligen vice versa. Och så funderar hon på om det kanske kan bli ett maxtak för hur många med icke-nordisk bakgrund som tillåts bo i ett område enligt dansk modell.
Det har ju diskuterats.
Det är Danmark, precis. Det är dit tankarna går. Man tänker också om det kommer vara så här att du får inte bosätta dig där dina släktingar bor. Därför att då blir det för många av en familj, utan du måste bosätta dig på en annan plats.
Vilken sorts makt eller styrmedel är det som är tänkbara om man ska faktiskt kunna fysiskt bestämma att du får inte bo där trots att du har möjlighet att skaffa en bostad?
Ja, det är väl till exempel att du inte får rätt till vissa bidrag, till socialbidrag eller till bostadsbidrag, tillgång till SFI och liknande. Det är ju naturligtvis mycket lättare att göra det med nyanlända, nya svenskar än med vad som är födda här.
Alltså, det låter som att man börjar i fel riktning. I veckan kom ju också polisens uppdaterade lista över utsatta områden. Och där, ja, det är ungefär lika mycket som det har varit de senaste åren.
Några tillkommit samma, och några har blivit bättre. Härifrån.
Men alla som har tittat på de här utsatta områden vet ju att det som förutspår om ett område är på väg att bli utsatt eller om det är utsatt, det är andelen med utländsk bakgrund eller andelen utlandsfödda i det här området. Och vill man då att vi inte ska få fler utsatta områden, då måste vi stoppa inflödet av utlandsfödda helt enkelt. Det är ju det enda som måste göras. Och sen kan vi börja diskutera integration. Och att börja i Lawen Redars blandningsanspråk här, det är att börja i fel ände, skulle jag säga.
Det finns ett bostadsområde i Malmö som är planerat och byggt för att just innehålla mötesplatser och stimulera människor att med olika bakgrunder att mötas och umgås. Det finns i Sofielund i Malmö. Det är också ett utsatt område. Sociologer har undersökt hur det har blivit där med mångfald och blandning, och det visar sig att de flesta håller sig på sin kant. Kvartals Henrik Höjer har läst en rapport från Malmö universitet och också intervjuat en av forskarna. En av dem som bor i det här blandade området som alltså är skapat just, det är alltså både hyresrätter och radhus och äldreboende, och de har sett till att nu ska väl ändå det här bli något naturligt här. Då säger en av dem som är intervjuade i den här rapporten: jag skulle önska att allt var happy happy, att vi flätade varandras hår och dansade danser och var intresserade av varandras kulturer, men så är det inte. Varför blandar sig inte människor ens när liksom stads- och bostadsplaneringen är till för att det ska bli så?
Ja, men det är väl aldrig roligt att bli tvingad till någonting. Om du släpper in tonåringar och säger: här har ni ett häftigt ungdomsdisco, barn. Gå in där och dansa och ha skoj nu. Tror du att de gör det, eller kommer de sticka ut på baksidan och smygröka? Alltså, när det gäller framförallt unga människor så går det ju inte att tvinga på det här sättet. Och sen så handlar det ju också framförallt om klasskillnader. Jag har bott många år i Storbritannien som har djupa klassklyftor, och där har man ju särskilda council estates då, att det är märkt på utsidan av huset att här bor fattiga bidragstagare. De har försökt göra så att man har lagt dem lite och grann i Covent Garden och tjusiga områden också. Men det är ju ännu värre. Då vet alla att det där är council estate-huset. Där är det fattiga märkta huset där de bor som man har försökt sätta in.
Och
det
har bara gjort att de...
Ja, och då har man, känner man då att här är man ännu mer socialt utsatt och stigmatiserat. Kan man ju gärna gå omkring med en lapp på jackan.
Men om detta erfarenheten, vad är medskicket till de här arbetsgrupperna nu som ska göra en uppdaterad samhällsanalys och komma med reformerna som gör att de här problemen sveps bort?
Skolgång är väl jätteviktigt, att man ser till just att det blir blandat redan i skolåldern. Att det får ju inte vara skolklasser där inget barn kan prata svenska, utan du måste se till att de kommer in och integreras och får blandade skolor. Det borde man väl kunna göra.
Och idag finns det förskolor där personalen överhuvudtaget inte har kompetens i svenska.
Mm. Men så kanske då inte behövs, så de är väl inte rekryterade för det heller, för barnen pratar väl inte svenska?
Nej, men jag tror budskapet från det här bostadsområdet och på alla sätt till den här arbetsgruppen när de nu kommer i maj, alltså att det finns ingen efterfrågan på social ingenjörskonst och samhällsplanering alla Malmö här, utan se till att samhället är inriktat på social rörlighet. Se till att du hela tiden kan vara på väg någonstans, att flit lönar sig. Att om du har det i dig och du har en potential att du kan förverkliga den. Alla den här typen av fördelning och bussning och sociala försök. Det finns liksom ingen efterfrågan på det. Utan se till också att vi inte längre har Europas, EUs lägsta tillväxttal. Se till att människor kommer i jobb. Se till att det blir språkkrav. Se till att människor kan ta sig vidare, att den sociala hissen fungerar.
Men du, det du beskriver nu och det här social rörlighet, det är väl inte så lätt snutet, bara för att du tycker att du vet vad som bör göras? Men
det är inte lätt snutet, men det är ju inte bra att börja i fel ända, som vi hörde här, och motverka social rörlighet.
Politik, Staffan, handlar ju inte bara om att hitta på nya reformer. Det handlar också om att förhindra dåliga reformer från att komma till. Och nu har ju Stefan förklarat här att vi vill inte bli påtvingade en social ingenjörskonst, eftersom det finns inget önskemål. Det är inte bara det, den vore kontraproduktiv. Där integration sker är det en organisk process som inte går att forcera fram.
Och samtidigt med den här visionen om liksom social rörlighet, så finns det också problem att alla kan ju inte vara årets unga entreprenör i Rinkeby varje år. De andra i klassen då? Den som åker in och går på enskilda gymnasiet i skolan, okej, de andra 19 ungarna i klassen då? Det blir att en absolut liksom elit som ofta har akademikerföräldrar, som läkare från Iran som har kommit hit, själva får det itutat i sig och sen lyckas göra en klassresa. Men vi har ju hundratusentals människor som bor i dessa utanförskapsområden. Så att det räcker ju inte heller.
Men vad är ditt recept?
Nej, men jag är väl inte statsminister, tänkte jag säga. Jag är bara för att klaga på alla andras förslag. Nej, det jag säger är att integration är extremt komplext. Både detta att tro att det ligger hos individen och ena aspektet, och å andra sidan att säga att staten ska gå in och tvångsblanda. Båda de har stora problem. Ingen vet riktigt hur man ska lösa det här. Men det som också hände förra veckan var ju Wilders valseger i Nederländerna. En sak man vet säkert är att måla ut hela folkgrupper som hot mot nationen och som oönskade. Det gör inte att någon vill vara del av Sverige. Det löser inga integrationsproblem.
Ja, det är en del kvar av veckopanelen med Stefan Stern, Lisa Bjurvald och Per Gudmundsson. Men det som kommer närmast är bara för prenumeranter. Ni som gillar veckopanelen bör förstås prenumerera. Det är ju så vi håller den här medieskutan flytande. Jag blir glad om ni som hittills inte har gjort det nu gör slag i saken. Gå in på kvartal.se/prenumerera. Andra gör det.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Då återstår era egna självständiga inspel från veckan som gick, alltså vad ni har kommit fram till som kvalificerar till att bli veckans person eller ord. Nå, no, Stefan?
Nej, men den här veckan måste det väl ändå bli Henry Kissinger. Därför att han gick ur tiden, han blev 100 år, och hela hans både professionella karriär som mästerdiplomat och som geopolitisk nästor och förhandlare är ju högaktuellt, men också hans egna personliga livsöden. Han flydde som judisk ung pojke tillsammans med sin familj från Tyskland till USA, till det fria landet i väst, och det är också aktuella frågor nu med antisemitismen och hela den utveckling vi ser i världen med tilltagande krig, och allting finns sammanfattat på något sätt i hans liv och hans professionalism. Så att den här veckan, Henry Kissinger.
Var han good guy eller bad guy?
I betraktarens öga, men han är ju lika behundrad som kritiserad. Men jag tror att för min del så är det veckans person också med respekt. Efter ett långt liv i politiken så blev han ju dessutom rådgivare, inte minst i näringslivet, och det gillar vi alla.
Tack för det, Henry Kissinger, 100. Lisa?
Jag kör en fuling och kör både veckans ord och veckans person. Jag kör snabbt däremot. Veckans ord är ju helt klart Trolltider, som är namnet på SVT:s julkalender.
Ska du också uppmärksamma det här till?
Det är för roligt. Alltså hela X tidigare Twitter är ju, så fort man skriver ett ord som moské, Åkesson, vad som helst, behöver inte ens vara särskilt kontroversiellt, så kommer det en storm av nu 100, kan det liksom vara 1000 kommentarer från dessa trollfabriker. Och även när man skriver något om Ukraina naturligtvis, så dyker de ryska trollen fram. Så det är väl det bästa namnet någonsin, Trolltider. Där är vi nu. Veckans person får bli Harald Edelstam. Henry Kissinger var ju med och stöttade en rad terrorregimer, och han och USA stöttade ju och iscensatte också kuppen, militärkuppen i Chile. Vår Harald Edelstam, svarta nejlikan, var en av dem som räddade tusentals oppositionella under den terrortiden.
Han var ambassadör och använde sin position på det viset. Han
kallades ju ofta liksom en samtida Raoul Wallenberg. Så att han var samtida med Kissinger, men var ju helt klart en av the good guys. Medan Henry Kissinger, får man vänta sig, var en av the bad guys.
Politisk historia här från både Stefan och Lisa. Och Per, vad har du kommit med här?
Nej, jag går lokalt. För mig som sysslar med kommunalpolitik nu för tiden, så har veckans ord också varit veckans siffra. Och det är miljard. Därför att vi klubbade budgeten i Lidingö stad i tisdags efter 2 dagar.
Det är väldigt lokalt det här.
Ja, och en anmärkningsvärd siffra i den här stora budgeten, det var då att för första gången steg Lidingös bidrag till det kommunala utjämningssystemet i skatteutjämningen över 1 miljard. Betänk nu detta, att Lidingö, alltså denna lilla kommun med inte ens 50 000 invånare, pyntar in 1 miljard i utjämningssystemet i skatteutjämningen. Det består ju av flera delar, men det här är den. Och det går till andra kommuner där man kanske inte har någon ordning och reda på ekonomin. Jag vill inte peka ut någon, men Malmö till exempel är en stor vinnare. Och 1 miljard, är det mycket eller lite? Ja, det är ju en femma på skattsedeln för varje Lidingöbo. Eller ja, var fjärde skattekrona då. Eller sen 20 000 per person på Lidingö. Och det är ju orättfärdigt. 1 miljard.
Transparens, jag är uppvuxen på Lidingö.
Ja, det är därför jag är inbjuden.
Men ingen av er har Lidingö, Ina. Vad är detta?
För det första är det en fördom. Och för andra så är de exporterade till många, många andra stadsdelar runt om i Sverige, de där konstiga Ina. De håller vi inte på med här i veckapanelen.
Men vad säger du om den här miljarden nu då, som går från ön?
Ja, det har jag naturligtvis ingen uppfattning om.
Du har flyttat ut, du betalar inte längre.
Jag bor i Nacka,
ja, du kanske, ja.
Som har vissa likheter med Lidingö.
Som skickar iväg 2 miljarder.
Mycket möjligt, för där är det över 100 000 invånare. Och där bygger man en massa bostäder och släpper folk över bron.
Oh, jag ser att det blir en Lidingö versus Nacka. Det är som vi har Västerås versus Örebro faktiskt.
Har ni en sån liten beef där?
Ja, de är har exakt lika många invånare. Det varierar från år till år. Ibland har Örebro 20 mer, ibland Västerås. De säger alltid när det är sådana, vad är det som luktar? Det är såna avgasutsläpp.
Lidingö har ingen chans mot Nacka.
Är det gnällbältet mot Korg?
Ja, det är obegriplig fejder.
Ja, jag förstår det. Jag vill bara säga att vi har en bro. Tyvärr var vi tvungna att skicka advokater på SL nu som inte har släppt på tågtrafiken på denna nybyggda bro. Så att det kommer att bli en jurist härva här. Avtalsbrott från SLs sida.
Våra lyssnare ute i Sverige kommer att tycka att det är väldigt nollåttigt den här veckan. Och jag har all empati till er. Per Gudmundsson, tack för att du kom. Tidigare ledarskribent och numera politisk sekreterare på Lidingö som framgick. Stefan Stern, rådgivare, senior sådan på Wallenberg Foundations och Nordstjärnan, och politiska redaktören och journalisten och författaren Lisa Bjurvald från VLT. Tack för idag.
Tack.
Tack.
Tackar.
Och så några tips från sajten. Vem har rätt? Trump eller Montesquieu? Niklas Berggren är docent i nationalekonomi och har skrivit en text om handel. Är det bra för världen? Gör den oss snällare och mer toleranta? Globaliseringen visar tecken på tillbakagång, och det är en olycklig utveckling som kan, enligt ny forskning, också leda till försämrad social sammanhållning, skriver Niklas Berggren. Mellan dig och mig. Anna-Karin Wyndhamn svarar på brev igen, den här gången från signaturen Fredrik, som skriver att hans kvinnliga vänner kallar honom för islamofob. Han fick en lunch inställd för att han hade frågat vad det är för skräp till religion som gör så många till självmordsbombare. Vad ska jag göra? Frågar han. Anna-Karin Wyndhamn svarar. Fredagsintervjun. En mäktig kärnkraftsdirektör är gäst den här veckan. Patrick Fragman, som är vd för Westinghouse. Magnus Thorén intervjuar Fragman om hur kärnkraften kom in från kylan. Miljöpartiet borde lära av Finland, säger kärnkraftsdirektören i fredagsintervjun. Ja, det här med behovet av att befolkningen i Sverige skulle bo och umgås mer blandat. Det har vi då nämnt i samtalet med panelisterna. Den här försöket som har gjort sin stadsdel i Malmö. Henrik Höjer alltså läst en forskningsrapport om hur de som bor där ser på andra grupper som bor i närheten. En mur mellan svenskar och invandrare, om man kommer fram till att det finns där. Ja, nu är det december, men det är långt till jul ändå. Nästa vecka, nya poddar och ny veckopanel som jag hoppas att ni har nytta och behållning av. Jag heter Staffan Dopping. Jag önskar en trevlig helg. Om ni vill konsumera glögg eller andra liknande varor, det har jag ingen synpunkt på. Tänk själv.